reportaget.
Nu ska vi besöka Murberget och Västernorrlands museum i Härnösand. Forntidsresan var den första av tre basutställningar som skulle byggas om i samband med en satsning på basutställningarna. Och nu håller museet på med etapp tre. Innan detta har dessa utställningar i princip stått orörda sedan invigningen av museibyggnaden år 1994. Västernorrlands museum har valt att göra en syntolkning till just denna utställning Forntidsresan. Och anledningen har dels att göra med utställningarnas ordningsföljd, men också för att det finns så mycket spännande i utställningen. Här lyfts bland annat arkeologiska föremål, rekonstruktioner, konst och information om forntiden. Och så vill naturligtvis museet att så många som möjligt ska kunna ta del av detta. Audioguiden som museet har valt att använda heter Kulturpunkt. Och i den finns olika slags guider, en del inlästa, andra endast i text. Den används alltså inte enbart för syntolkning utan även till engelska översättningar för utställningar, barnaudioguider i utställningarna, friluftsmuseet och olika platser i länet. Fördelen med denna audioguide är att man kan lägga in ljudklipp, filmklipp, bilder, texter, men framförallt att man kan skapa egna spår som besökaren kan följa. Och uppdraget att göra ljudspår till Forntidsresan har museet valt att låta syntolken Ingela Hofsten göra. Och här bredvid mig så har jag Sandra Klingberg och du är antikvarie här på museet och du ska guida runt lite grann och så ska du få berätta vad det här egentligen handlar om i stora drag. Och nu har vi precis kommit in genom utställningens entré och vad är det vi möts av här? Kan du beskriva?
Den här utställningen, den är ju uppdelad i olika, ska man säga, tidsepoker, sektioner. Jag börjar med att säga att utställningens namn är Forntidsresan, så att den här utställningen, den handlar ju om forntid i Västernorrland. Och här till höger om oss så inleder vi ju faktiskt utställningen, om vi ska ta det kronologiskt, med istiden. Så då går vi tillbaka många, många tusen år i tiden. Så att det vi har här framför oss är ju en illustration av en stor mammut med små barn framför då på illustrationen så att man kan jämföra storleken mellan små barn.
Och den är enormt stor. Har du någon mått?
Den där är nog, om inte jag minns helt fel, 2,5 meter, kanske 3 meter till och med, hög. Så den är ju så hög som en riktig mammut skulle varit då om de fortfarande hade levt. Och en anledning till att vi ville ta upp just mammuten, för man kan ju fråga sig varför har vi en mammut i utställningen, eller en bild av en mammut, fanns de här ens? Och det är svårt att svara på om de levde här i Västernorrland, men man har hittat spår av mammut i länet. Och någonting som jag i princip alltid brukar ta på mina visningar, det är den här lilla skrumpna saken som inte ser så jätteimponerande ut. Och de flesta tror att det är en liten träbit eller någonting. Men det där är faktiskt en mammutand som har hittats i Ramsele. Så den är över 40 000 år gammal. Så att den har suttit allra längst bak i munnen på en mammut.
Och den finns i en rektangelformad, kubformad glasmonter.
Ja, så allra längst ner där på tredje hyllan så har vi det. Och den är väldigt kul att samlas runt när man kommer i grupp också.
Man kan väl säga då innan vi går vidare att det är ju glasmontrar och ganska många sådana. En del är placerade längs efter väggarna och en del är placerade mitt i rummet. Och sen har vi någonting som inte jag har ett namn på. Vad kallas det här?
Ja, det vi har framför oss nu är en, man kan kalla det en slags spelstation. Och den heter Craft Hunter Och det är ett spel som är utvecklat för barn som kommer hit, så att man kan använda hela rummet som spelyta. Så att det går ut på att man tar en sån här pinne som ligger uppe på stationen där. Och med den här pinnen då så kan du gå ut i rummet och hämta föremål eller hämta råvaror. Inte på riktigt då, men informationen lagras i pinnen. Så när du sätter igång spelet så är ditt första uppdrag att du ska göra upp en eld. Och då så ska du ut i rummet och leta rätt på vedträ. Och för att då ta pinnen, och så ser du nu, spoiler lite, men du ser att det är en brasa där längst in i rummet. Så du tar med din pinne, du blippar den mot den lilla kuben som är bredvid brasan. Då lyser den grönt, går du tillbaka till spelmodulen då. Den säger att du har klarat uppdraget, men nu ska du ge upp eld. Och då får du gnida pinnen, du sätter ner den i ett litet hål där i modulen, gnider den för att göra upp eld. Mm-hmm. Och så kan du se det på skärmen.
Okay.
För att låsa upp nästa uppdrag då. Mm-hmm. Vi har ju ganska mycket konst i den här utställningen. Den här utställningen, den är ju en revidering av den tidigare basutställningen som var här tidigare. Som hette Möten mellan älvarna. Så att vi har faktiskt behållit en hel del uttryck från den utställningen. Bland annat en del av montrarna och konstverken. Men sen har vi också lagt till nya delar. Projektioner till exempel. Du ser den där ytan där borta. Det är en projektion som ska föreställa hällristningarna i Nämforsen. Men att motiven har kommit till liv. Så det är älgar som går och betar. Och lite senare så kommer det komma en jägare. Och de här motiven är ju hämtade från hällristningarna då. Men vi har också filmer och vi har animerade filmer där borta. Vid en pelare kan man sätta sig ner och titta på filmer som familj. Och vi har också ljudluckor för barn. Det är ganska mycket för barn i den här utställningen. Det tycker vi är kul med spel och film. Och små ljudluckor för de allra minsta barnen. Så du öppnar en lucka, sticker in handen och så kommer det låta. Älg och säl och ko och häst och annat. Men du kan känna på saker i luckorna. I hästluckan så kan man känna på en tagel bland annat.
Jag tycker vi ska gå runt lite grann och kika, och du får välja ut lite grann som du vill snacka kring så att säga, och skapa kanske en bild för våra lyssnare, läsare om just forntiden. Mm. Vart vill du börja?
Här framför oss så har vi en väldigt verklighetstrogen modell som vi kallar för kvinnan från Lavmansören. Och den här skulpturen då är skapad av två personer. Oskar Nilsson heter han som har gjort själva modellen då. Och Helena Järum heter hon som har gjort kläderna. Och det här är en tolkning av hur en stenåldersmänniska kan ha sett ut. Den här kvinnan då, hon levde för ungefär 4000 år sedan. Och man hittade då en grav i Lavmansören. Vi kan titta på en bild här. Så för ungefär 100 år sedan så hittade man en stenkista som låg under marken. Så grävde man fram den. Och så visade det sig att i den här graven så låg det två skelett. Ett skelett tillhörde en kvinna 25 års åldern och ett skelett en liten pojke i 7 års åldern. Så de var alltså begravda tillsammans. Och vi vet inte om det är mor och son eller syster och bror. Det kan vi inte veta för att vi har inte fått ut någon DNA. Men det är ganska troligt att det är mor och son. Och sen för några år sedan så bestämde vi oss för att vi skulle göra en rekonstruktion av kvinnan då. Och anledningen till att vi gjorde en rekonstruktion av kvinnan och inte pojken, det är för att kraniet till kvinnan var ganska intakt. Så här i montern framför oss så kan vi se en 3D-kopia av själva kraniet då som Oskar Nilsson gjorde modellen utifrån. För att allting hänger egentligen på att det ska vara intakt så att man kan bygga upp utseendet utifrån och in. Och vill man veta mer om processen, hur det går till att bygga en sån här modell, så kan man titta på och lyssna på filmer som finns i en liten station här intill. För då förklarar de i videodagböcker alla stegen.
Kan du beskriva hur den här kvinnan då ser ut i montern?
Den här kvinnan är ungefär 150 centimeter lång. Och hon ser lite längre ut, för hon står upphöjd på ett litet podium. På en bädd av mossa och lite ris av olika sorter. Hon har kläder gjorda i skinn. Hon är väldigt skinnklädd och vi har väl alla möjliga tänkbara djur här representerat i kläderna. De som har gjort kläderna har ju utgått från de djuren som vi vet bodde här under stenåldern. Så att det är ju älg bland annat i klädseln, och det är bäver och det är räv och lite fåglar och annat. Så att hon står då ganska avslappnat lutande mot en pinne och tittar ut. Så att när man kommer in i rummet som besökare så tror jag att man lägger märke till henne ganska snabbt. Särskilt med tanke på att hon riktar blicken mot ingången. Då. Så att hon drar verkligen till sig besökarnas uppmärksamhet.
Mm. Hon har höga kindknotor.
Hon har ganska höga kindknotor. Och det är väl lite det som är poängen med den här tekniken då, att den här rekonstruktionstekniken, att försöka hitta de dragen som är typiska för just henne. Det här är en tolkning, vi kan inte veta att det var exakt så här hon såg ut, men med den här tekniken så kan man få fram på ett ungefär vart saker har suttit i ansiktet i alla fall, hur hög näsan har varit, vart munnen har suttit, om kindbenen är tydliga eller markanta, eller om det är väldigt markerad käke till exempel. Sånt som gör oss alla lite unika.
Och den här modellen har då långt uppsatt hår och även utsläppt och en fläta längst bak.
En liten bulle uppe på huvudet. Och det var en ganska spännande diskussion att komma fram till ett beslut om hur hennes frisyr skulle se ut. För vi har ju absolut ingen aning om hur man satt upp håret under stenåldern. Frisyren och hur hon skulle stå, bara det krävde ju en lång diskussion oss emellan. Det är lite svårt när det är så mycket utrymme för tolkning. Det blir väldigt fritt helt plötsligt.
Då går vi vidare.
Så i den här montern då så ser vi olika stenredskap. Och man ser också att gemensamt för dem alla är att de har samma form. Så de är ju formade som ten. Och därför kallas de för T-formiga redskap. Och de här T-formade redskapen då är ganska typiska för vårt län ändå. Man har hittat många av den här typen av redskap vid kusten, kring Nordingrå framförallt. Och det som är spännande med dem är att man har absolut ingen aning om hur de används. Men man har hittat väldigt många av dem vid kusten. Så typiskt för länet, men vi vet inte vad de används till än så länge. Men det finns olika teorier om att det kan vara någon form av skrapor eller amuletter. Kanske någon smycken. Kanske till något instrument. Jag tror att de flesta lutar mot att det är någon form av skrapverktyg. Kanske för fisk eller skinn eller något åt det hållet.
Och vid varje monter så kan vi ju säga att det finns information i textform. Och så finns det en QR-kod också som man kan använda sig av.
Och det leder till en engelsk översättning av varje text.
Och nu har vi kommit fram till bronsåldern.
Och som du kanske lägger märke till så är det ganska lite bronsålder jämfört med stenåldern som har väldigt många montrar. Järnåldern som har ännu fler montrar. Medan bronsåldern har ju bara de här tre montrarna i rummet. Och man kan säga att det är som en slags spegling av hur läget vad gäller utgrävning och forskning av bronsålder ser ut i vårt län. Man har inte hittat så jättemycket bronsåldersfynd här i länet. Det finns ju gott om bronsåldersrösen i länet. Det har vi ju här på Murberget, bara några hundra meter bort i skogen. Men de har ju sedan långt tillbaka tiden blivit plundrade genom tiderna. Så att det där har man ju inte hittat så mycket heller. Så att det är en ganska outforskad tidsperiod skulle jag säga. Men det som är typiskt för bronsålder här Det är ju bland annat asbestkeramik som vi kan se lite exempel på i den där monten. Och här kan vi se hur asbest ser ut också på den här första hyllan. Vi har också en del bronsåldersföremål i den mittersta monten, så svärd och spetsar och liten rakkniv också som kan förekomma i gravar. Och så har vi här på den nedersta hyllan Norrlands äldsta häst. Så det här är en liten tand, en väldigt trasig tand. Mm-hmm. Så det var ju bevis när man hittade den här, så var det, vad ska man säga, en bekräftelse på när hästar, eller att det fanns häst här vid den tiden i alla fall. Så att det är den äldsta hästen man känner till i Norrland.
Och sen har vi då järnåldern, 500 före Kristus fram till 1050 efter Kristus.
Ja, fram till, ja, till och med järnåldern då. Och sen så går det vidare in i medeltiden.
Och under tak så hänger en hel del djurhudar.
Mm. Och de ska ju visa på när de här djuren kommer in i landet då. Så här uppe så är det ju boskapsdjur framförallt. Så det är ju under bronsåldern som kon och får och getter kommer in i landet. Och häst då. Men det har vi inte skillnad på. Mm. Det är ju samma där vid stenåldern. Så har vi ju fisk och bäver och andra djur som var viktiga. Det blir ju kallare under järnåldern. Det var ju lite varmare under stenåldern. Varmare än vad vi har idag. Men under järnåldern så blir det bra mycket kallare.
Och här har vi tydligen ett björnskinn också, eller?
Ja, precis. I en del järnåldersgravar så har man ju hittat spår av björn. Och under järnåldern så var det ganska vanligt att man kremerade de döda. Man bränner dem och så samlar man ihop och lägger in en liten kittel eller en urna och begraver. Och då har man i vissa gravar hittat framför allt björnfalanger, alltså björnklor. Så kan det vara så att man har bränt den döda på en björnfäll. Så att i den här monten så kan vi se på hur klor ser ut.
Det finns inte så mycket taktila föremål eller i princip inga alls som man kan känna på.
Lite grann. Vi har ju den här väven som man får känna lite försiktigt på. Vi har också där vi står en lerklinad vägg för att visa på hur husen var konstruerade under järnåldern. Och lerklining är en jättegammal teknik som används idag också över hela världen. Så den kan man känna lite på. Vi har också en, vad ska man säga, en liten taktil låda. Med diverse olika föremål som man kan klämma och känna på. Och det är allt från olika ben och horn, lite textilier också för att knyta an till vävstolen som är ute i rummet i samma teknik. Och en klubba och lite keramik.
Om du skulle vilja locka mina läsare till att besöka Västernorrlands museum, vad skulle du vilja säga då?
Ja, jag skulle säga varmt välkomna hit. Nej, men det är ett län fyllt med historia och fantastiska miljöer, kulturhistoriska men också landskap. Jag tror att man kommer kunna sysselsätta sig när man väl kommer hit.
Ingela Hofsten är syntolk och frilansande journalist. Och det är hon som har fått uppdraget att göra ljudspår i audioguiden med syntolkning.
Västernorrlands museum tog kontakt med mig i samband med att de hade öppnat den nya basutställningen och undrade om jag hade möjlighet att göra syntolkningsspår till den. Och det gjorde jag förstås gärna.
Mm. Och hur har då det här gått till?
Det började med att jag åkte dit helt enkelt. Och så tillsammans med några av personerna på museet så gick vi igenom utställningen. Och jag förde förstås anteckningar. Jag fick lite guidning i utställningen. Och så funderade vi tillsammans kring hur sånt här upplägg skulle vara möjligt. För man man kan ju förstås inte syntolka varenda pryl i en jättestor utställning med enormt mycket saker. Och vi landade väl så småningom i att vi skulle ha ett antal stationer, ska man kunna säga, där jag fokuserar på vissa saker, ungefär som det också är när det görs en visning på ett museum. Då, när de visar, så pratar de ju om vissa saker och så annat får man hoppa över eller utforska själv. Och så var jag där sen ett antal gånger och fotade, tittade, sprang upp och ner, satt i ett rum och skrev och så sprang jag ner och kollade hur såg det där ut, någonting sådär. Och så använde jag mig förstås av de texter som också finns kopplade till utställningen. Och så satt jag förstås hemma sen också och filade på de här texterna. Så småningom så fick vi också, eller jag, hjälp av Elisabeth Bodén som bor i Härnösand och är synnedsatt. Och så fick hon lyssna på det jag hade hittills kommit fram till och ge jättebra input, vad som funkade, vad som inte funkade, vad som var otydligt. Hon ställde jätterelevanta frågor så att jag kunde förfina texterna. Och så småningom så landade jag i ett manus som jag kunde läsa in. Och hela tiden i förstås genom att bolla med museet om var stationerna skulle vara och hur det skulle utformas på ett bra sätt. Så man kan stå vid montrar och få guidning på vad som finns just här. Vi gick igenom vilka saker man skulle kunna känna på och inte.
Och det är 10 stationer och det är 16 ljudspår. Och innan man kommer in till själva utställningen, en trappa ner så att säga, och det finns även hissa tillgå om man inte kan gå i trapp, så finns det möjlighet med sin egen mobil då att fota av den här QR-koden och så kan man lyssna i sina egna lurar eller låna lurar på plats.
Kommer man tillsammans med en seende är det ju jätteenkelt att få hjälp med det, för det finns ju en tydlig skylt. Och kommer man utan någon seende ledsagare, ja men då förutsätter jag att museipersonalen hjälper till med detta. Men det känns väldigt roligt i alla fall att ha gjort det här. Och jag hoppas verkligen att det, för det är en väldigt, väldigt fin utställning tycker jag. Så jag hoppas att den kommer att utnyttjas, den här syntolkningen. Och jag tar gärna emot feedback också, måste jag säga. I den bästa världen så kommer jag också få göra en syntolkningsspår till nästa utställning som öppnar snart. Och då är det ju jättebra att få återkoppling. Det där skulle det kunna göras på något annat sätt. Och så där. Så, man kan alltid bli bättre.
Nu är ju du syntolkningsproffs och har hållit på i många år. Och vad jag själv tänkte på när jag faktiskt testade den här syntolkningsappen, det var att direkt när man kommer in genom dörren så får man den här helheten av själva utställningen där du då beskriver hur det hela ser ut helt enkelt från golv till taknock.
Ja, det kändes viktigt för mig. För det är det första jag tänker när man kommer in i salen. Man tar in hela salen först och funderar, vilket håll ska jag gå? Och den är stor och högt i taket. Min tanke var att man skulle få en slags begrepp om vad är det jag står inför och vad är det för slags sal jag är i. Det var tanken där.
I inslaget hörde ni antikvarie Sandra Klingberg och syntolken Ingela Hofsten. Västernorrlands museum kommer att ha nästa visning för allmänheten lördagen den 27 april klockan 13. Ingen föranmälan krävs. Det är fri entré. Och som ni vet så finns det en syntolkad audioguide till utställningen Forntidsresan. Ta med egen mobil och hörlurar för att ta del av guiden vid besök. Vita prickar på golvet i utställningen markerar ljusspår i audioguiden. Och hörlurar finns att låna i receptionen. Kontakta receptionen för mer information. Telefonnumret är 0611 88 600. Och museet har öppet tisdag till och med söndag klockan 10 till 16.